Säkrare på nätet, film nummer 3. Det finns många fallgropar på internet och många som vill luras. Men det finns även en enorm mängd information och tjänster som gör våra liv både bättre och enklare. I den här filmen berättar Paul Pinter från Stöldskyddsföreningen om sina bästa tips för att vi ska bli säkrare på nätet.
Oktober är ju informationssäkerhetsmånaden i Sverige och i övriga Europa. I Sverige så kör vi kampanjen Tänk säkert. MSB, polisen och över 20 andra samarbetspartner som tillsammans driver den här kampanjen, informationssäkerhetskampanjen. Syftet med den är att öka medvetenheten och minska riskerna för privatpersoner och mindre företag när man rör sig på nätet i vår nya digitala värld. Vi har 3 teman varje år. Och i år är temana nätfiske och skadlig kod, digital identitet och bli säkrare på nätet. Och det är det sista temat här som vi ska prata om idag. Med mig här i studion har jag Paul Pinter från Stöldskyddsföreningen. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi ska då prata om det här med att bli säkrare på nätet. Varför är det så viktigt?
Ja, vi kan gå tillbaka i tiden när vi bara hade i princip fysiska brott. Då ville man ju vara säker fysiskt från inbrott, från stöld. Från... Nu har det flyttats över mer och mer, då självklart på internet. Och då är det ju, vill man ju vara lika säker där. Så man bör ju skydda sig på samma sätt som man gjorde med fysiskt brott även på internet.
Vad är det viktigaste man kan göra för att hålla sig säker på nätet?
Ja, för det första, inte ge ut någon information, personlig information i onödan. Lägga ut bilder på familjen exempelvis. Lägga ut vad du gör hela tiden. Ge kontokortsinformation. Ge adresser. Vad som, för vi har för vana tyvärr att lägga ut alldeles för mycket av oss själva.
Mm. Varför ska man inte göra det?
Jo, för att här kan ju bedragarna utnyttja de här små informationerna som man lägger ut genom att använda dem, visa var du bor, försöka bedra, få dina pengar, se till att lura dig både på till exempel en lägenhet eller vad som helst. Man kan använda all information du lägger ut till att försöka bedra dig på, och framförallt är det för pengar, de gör det för pengar.
Det är ju riktigt otäckt. Vad kan man göra för att skydda sina enheter? Vi pratar ofta om enheter. Mobiltelefoner, datorer.
Ja. Ja, om vi går in på det så finns det ett par enkla sätt faktiskt att skydda sig. Skydda sina enheter och skydda sig. Framförallt är det ju att använda exempelvis VPN för att man ska kunna vara anonym på nätet. En sak.
Vad är ett VPN?
VPN är Virtual Private Network, det vill säga att man helt enkelt krypterar informationen och går igenom en annan server. Så att det, om du gör en sökning på IP-adressen så hamnar det inte på din router utan på en VPN-server istället. Så det är väldigt svårt att då spåra tillbaka varifrån kommunikationen kommer då, till alltså en IP-adress, till din egen IP. Väldigt svårt att spåra tillbaka till det. Det är en sak. Du ska dessutom uppdatera alla dina enheter. Alltså när det kommer en uppdatering så gäller det ju att du installerar den på en gång. Helst att du ställer in att det blir automatiskt uppdaterat, vilket går i princip varenda program eller i varenda operativsystem. Ställ in automatiskt uppdatering så kan du känna dig säker. Du ska gärna ha antivirusskydd på datorn.
Mm.
Självklart för att slippa skadlig kod. Så att du kan radera eller raderas automatiskt. Det är väl de här tekniska sakerna man kan säga är väl just nu det bästa att göra. Och sen när det gäller dina sociala mediekonton. Tvåfaktorsverifiering. Ställ in det kan långa unika lösenord och tvåfaktorsverifiering.
Vad menar du med tvåfaktors?
Ja, exempelvis när man loggar in, säger vi Facebook, då använder man sin e-postadress och lösenord. Och sen så får man en till faktor, det vill säga kanske ett sms. Är det verkligen du till din mobil? Det är den andra faktorn då.
Mm. Så man ska ha någonting som man har,
ja,
och någonting som man vet.
Exakt.
Så bra. När det gäller kortbetalningar, det är ju mycket det där med, du sa att man inte skulle lämna ut sina kortuppgifter. Hur ska man tänka kring det?
Ja, där har du om du handlar på internet och går till en sajt, då ska du se till att de har säker betalning. Det är väldigt svårt för den som inte är väldigt insatt att veta att det är säker betalning. Men handlar du inom EU och de webbshopparna som finns inom EU, så finns det ju direktiv som styr det här. Och de ska ha bland annat att när du betalar att du måste ha en tvåfaktor, alltså du med bank-ID, att du verifierar ditt köp med det. Och har du gjort det, då är det en säker. Det problematiska med det hela är ju att alla de här dataintrången som sker, läckorna som sker, det är där oftast man får tag i kontokort genom att man går till en falsk hemsida som inte är godkänd och försöker ta, där ska du köpa. Det finns ju mängder med bedrägerier, det har vi sett. Vi varnar ju hela tiden för bedrägerier där du lägger in ditt kortnummer, ska köpa någonting eller betala någonting, eller att någonting är konstigt. Och de uppgifterna stjäls ju och läggs ut på darknet där man sen kan använda dem och betala.
Men hur ska man veta vad som är en säker hemsida och inte, eller hur den ligger?
Ja, alla säger det, HTTPS. Om det börjar med HTTPS så sägs det vara en säker hemsida. Men det är egentligen själva informationen som skickas från hemsidan och servern som är det säkra. För man kan fortfarande skapa domäner, bedrägliga domäner som står HTTPS. Mm. Däremot så kan man ju se tonaliteten, titta på loggor och se att det är verkligen stämmer överens. Får man ett mail eller ett sms, då kanske man ska kontakta, inte det numret som står i sms eller mail, utan man helt enkelt tar reda på och kontaktar banken eller fraktbolaget eller vad det nu är och kolla, har ni skickat det här innan man gör någonting?
Mm. Det är ett bra tips. Vilka är de största riskerna skulle du säga om man är småföretagare på nätet?
Fakturabedrägerier har ju blivit just nu stort på slutet. Jag har sett i min omvärldsbevakning att det pågår väldigt mycket och man talar just om det här. Så där måste man ha en rutin, betalningsrutin och hur man går tillväga när man får en faktura som står från chefen men egentligen inte är från chefen. De andra är ju då ransomware. Det är det stora då skadeskor och det är samma sak där. Allt egentligen druttlar ner till de anställda. Att cheferna vet om det och utbildar de anställda. Eller varför inte anställda som är duktiga att utbilda cheferna så att man får den här säkerhetskulturen som behövs för att inte drabbas av ett utpressningsvirus exempelvis.
Mm.
Det är väl de två stora tycker jag som just nu. Sen har du ju alla phishingnät, fiske och allting, men det pågår ju hela tiden.
Mm. Vilka är största riskerna om man är privatperson då?
Det jag har tagit emot samtal om, det är framförallt kapade sociala mediekonton. Det är den stora risken och jag har många diskussioner, ja men de kan ju ta mitt, jag har ingenting att dölja. Problemet är att de är inte egentligen ute efter dig utan de är ute efter dina kompisar för att sen kunna lura folk. Till exempel med investeringsbedrägerier så vill du påstå att det är du som har köpt bitcoin från den här sajten. Gå in, tjäna pengar och sen gör du det, men det är ju bluff det hela, för de har kapat ditt konto. Så det är det största jag har sett just nu när det gäller just sociala mediekonton. Det är dem jag får samtal om oftast.
Hur skyddar man sig från att få sitt sociala mediekonto kapat?
Ja, där har du då att ett långt, starkt och unikt lösenord. Och sen så var det tvåfaktorsverifiering. Det är det du bör. Plus att du bör även tänka till när du får kommunikation från någon vän som du har redan som vän. Alltså att, oj, mitt konto är hackat, kan du skicka mig verifieringskoden? Jag kommer inte åt. Då är det fara och färde. Man ska vara väldigt för sunt kritisk, brukar jag säga. Mm. Det är då sunt kritisk, att du tänker till före.
Mm. Men det är ju också ganska komplicerat. Man ska ha jättelånga lösenord.
Mm.
Är det inte väldigt lätt att man istället då glömmer dem?
Ja, där har vi en lösning på det och det är lösenordshanterare som är väldigt bra att ha. Och då behöver du bara komma ihåg ett lösenord och sen kan spara du alla dina lösenord i en lösenordshanterare. Och det finns ju även webbaserade, Google har ju exempelvis en sån. Du har, och sen har du appar du kan ladda ner.
Mm.
Och där får man själv göra sin due diligence, som vi säger, så kolla vilken passar mig, ska jag betala, det finns gratis och så vidare, titta vad erbjuder de, vad kan de, vad gör de och vad de gör de inte.
Mm. Men det är ett bra tips.
Jajamän.
Om man nu får sitt konto kapat, ja, vad ska man göra då?
Ja, det första är, som vi alltid säger, det gör en polisanmälan, nummer ett. Det ska vi alltid göra när man utsätts för ett brott överhuvudtaget. Sen så, det man kan göra, det är kontakta Meta, om det vill prata Facebook och Instagram och så. Då kontakta Meta och så får man se om man får något svar. Och det är den vägen man börjar med. När du väl har märkt att du är kapad, kontakta dina vänner och på de som du kanske har nummer till så vidare, säg att det är inte jag på nätet.
Mm.
Skapa ett nytt konto kanske där du säger det här är jag, men då kommer ju den här tilliten, och är det inte någon som försöker lura mig, men ta kontakt på något sätt med dina vänner om du har e-postadresser till dem eller någonting, skriver du mitt konto är kapad och försök få bort kontot, men det är inte lätt.
Nej.
Mm.
Om man då som småföretagare, du pratar om faktura, bedrägerier, vad gör man om man har blivit drabbad av det?
Ja, förutom att man pratar ju med internt så att säga, gör man en polisanmälan. Men fakturabedrägerier är ju relativt faktiskt enkelt att kunna hindras och drabbas av.
Mm.
Genom att man har en tydlig process för hur man går till betalningar, särskilt under semestertider. Och att man inte bara går på ett mejl utan man faktiskt kontaktar personen bakom innan man betalar någonting överhuvudtaget.
Mm.
Men polisanmälan är det som gäller. Du sparar uppgifterna, allt som går, och sen så ger du det till polisen. Det är väl det du kan göra.
Kan man få tillbaka något?
Ja, du kan ju bestrida. Självklart ska ju företaget eller privatpersoner, även privatpersoner kan ju utsättas för fakturabedrägeri. Och då gäller det att bestrida. Det är därför man ska ha digital brevlåda.
Ja.
Därför att det går ju så snabbt att få en UC tillbaka till dig. Oj då, men det här har inte jag köpt, den här bilen. Bra, då kan man kontakta direkt, bestrida. 14 dagar öppet köp på näthandel till exempel. Det tänker inte många på. Så oavsett om du fått det så kan du bara bestrida det.
Säg nej.
Säg nej. Ja.
Om du skulle säga tre säkra tips.
Då har jag, för att till 99% undvika att bli bedragen. Nu går jag ut på en riktig slaklina här.
Ja.
Nummer ett, lägg på luren.
Mm.
Om det är någon okänd som du inte vet, lägg bara på luren. Gå inte in i några samtal med någon. Nummer två, lämna aldrig ut privat information och framförallt inte kontokortsnummer. Och nummer tre, logga aldrig in på BankID på uppmaning från någon. För det gör ingen som ber dig logga in, utan det är du som alltid tar första kontakten innan du får logga in. Och då kan man bara komma ihåg tre bokstäver, de tre L:en.
Som står för?
Lägg på, logga inte in och lämna inte ut.
Oh, perfekt. Det är jättebra. Ja. Sen vet ju jag att ni har väldigt mycket tips på Stöldskyddsföreningens hemsida. Säkerhetskollen.se.
Jajamän, och då har vi där för allmänheten som vi väldigt seniorer framförallt och allmänheten som den är byggd för, men det kommer komma för små företag nu också en riktigt, riktigt bra del där man kommer kunna gå in. Och säkerhetskollen.se är ju, vad heter faktiskt, framtagen med MSB, så ja. Gå gärna in där och kolla.
Det tycker vi. MSB.se har också en del information och checklistor som vi gärna delar ut till er. Jag tackar så jättemycket för att du kom hit.
Ja, det var så roligt så.
Ja, tack så mycket.
Tack.